Girl, you'll be a woman soon.
Vad är den här hostan för någonting? Är det?
I mitt fall känner jag att det är någon slags nervös ret grej snarare. Kanske,
ja. Jo, precis.
Det är ju inte coronahostan liksom.
Nej. Det är bara
så här.
Ja, exakt. Men det kan ju hända också att det var lite dumt att röka ett helt paket cigg i lördags, så att säga.
Ja. Men jag är ändå så avundsjuk på dig som fick ha en sån där härlig kvinnokväll.
Ja, i alla fall välkomna. Det här är This is 40 med Isabel Montrini.
Och Karin Bastin.
Ja, jag var ju som sagt då ute på
galej.
Galej var vi då till, men en av mina närmsta kompisar här i LA som heter Liz och Malin Boyle. Vi tre träffades ute på en balkong och satt liksom hela natten och drack massor med vin och rökte massor med cigaretter.
Satt ni 6 feet apart?
Ja, det gjorde vi. Men alltså, det var mer av därför att i slutet vet jag inte ens om man tänkte så mycket på det, men det.
Nej,
var
men det,
så liksom.
Jag menar. Låg ni 6 feet apart?
Ja, men exakt. Då hade vi däckat 6 feet apart. Mm. Nej, men vi satt ju liksom runt ett bord, så det blev så liksom rent bara naturligt liksom att man satt långt ifrån varandra, eftersom vi bara var 3 personer på ett ganska stort bord. Men det var väldigt trevligt, väldigt trevligt. Så var det varmt och varma vindar och så där i LA i lördag, så att det var så pass trevligt så att jag glömde bort tiden. Och sen men däremot glömde jag inte bort tiden när jag vaknade på söndag morgon.
För att men vad var tiden då när du kom hem?
Ja, men 4 eller något sånt där hemskt. Alltså, men jag försökte ju också få tag i taxi jättelänge. Det är jättesvårt att få tag i Uber för att på grund av corona då. Men skitsamma.
Får jag göra ett inlägg? För att du är väldigt duktig på att vara ute sent. Alltså, jag är ju en katastrof på det, vet vi.
Ja, precis. Men jag är ju alltid den sista som lämnar. Det ingår ju i min personlighet.
Men exakt.
Du kan ju gå väldigt snabbt. För om du till exempel blir för full, till exempel, om jag ska, så går ju du istället för att stanna kvar. Och jag stannar kvar och gör bort mig istället.
Nej, men det är inte bara det. Det går ju som sagt hand i hand med personligheten. Du är ju också en person som kan ligga och sova till klockan 11 på dagen. Jag vaknar ju alltid senast 7-8.
Precis. Och mina barn är det också. Mm. Sömn är ju oerhört genetiskt.
Men du är ju en nattmänniska, så att säga. Henrik är ju också en nattmänniska, fast han gillar ju ändå att lägga sig tidigt, men han gillar ju att sova sjukt länge på morgonen. Han kan ju ligga hur länge som helst. Men och nu, det här har ju bara uppstått typ sista halvåret, så har jag ju verkligen upptäckt att Ellie också är, alltså, särskilt nu under karantänen.
Ja,
hon vaknar ju inte på morgonen, utan hon ligger ju kvar och kommer alltid ner senare liksom. Men det är så himla mysigt, jag älskar det så mycket.
Ja.
Och det roliga, det här är faktiskt väldigt positivt med karantänen, är ju att som jag har berättat för att vi har slutat använda veckaklockor, så alla sover ju längre.
Mm.
Men Cesar är ju den som alltid varit så här vaken. Det har aldrig hänt att vi har gått upp och han inte har varit uppe, så att säga. Helt plötsligt den sista veckan så får man väcka honom.
Ja, gud vad skönt. Men går de och lägger sig mycket senare då, eller är det ganska vanlig tid? Eller?
Nej, men jag har ju förstått att det är väldigt slappt hemma hos oss då, för att ska jag ta upp det här med Busy Bees igen, med den här jävla jobbiga stressiga WhatsApp-tråden från dem.
Ja.
Där har de ju nu, de håller ju på och pratar om att de har spårat ur, tycker de, för att deras barn då inte tar naps på dagarna, och då är de uppe senare på kvällen, och då är det så här, oh,
jag hatar dem så mycket.
Vänta lugn nu. De bara, oh my god, she's still up, it's 8:30. Man bara, okej. Tyvärr så kommer ju våra barn inte i säng förrän vi går och lägger oss.
Nej, men så är det ju, exakt.
Jag orkar inte.
Nej, men precis, man har ju tappat lite, alltså, så är det ju i vår familj också, att det är sommarlov. Det är som sommarlov.
Ja, det har varit sommarlov i 3 månader nu.
Ja, precis. Nu känns det ju helt utspår. I alla fall i vårt fall. Men jag tror som sagt, som du säger, att det är ju liksom i amerikanernas fall, de har ju liksom aldrig, om nu vi generaliserar återigen, de har ju liksom aldrig varit dåliga föräldrar eller aldrig gjort någonting som inte passade in. Så för dem är det här jättemärkligt. Varpå vi liksom, aha, men okej, alltså vi har ju sommarlov varje år, så att säga, och går igenom den här perioden ungefär, fast utan skola, där vi har lovat lärarna att vi ska läsa varje dag och kanske göra något mattetal och sånt där. Aldrig öppnat en bok, för tiden bara går, och sen plötsligt börjar skolan igen.
Ja, men en vecka innan skolan börjar, det är så här, the summer reading, de där 3 böckerna.
Och som man också då ska lämna in helst, liksom. Det är mycket liksom pekpinnar på föräldrarna, liksom. Man har ju alltid dåligt samvete för något, men det har man ju alltid som förälder, så det spelar ju liksom ingen roll.
Men det är intressant att vi pratar om det, för det har jag tänkt på mycket, för att jag har faktiskt mått jättebra de sista 2 veckorna, känns det som. Samtidigt som jag går runt och mår så jättebra, så har jag också såna där jobbiga grejer som håller på att krafsa i. För det första är jag ju då, jag tycker att hela världssituationen är vidrig, men det har ju blivit en rutin det här livet nu. det här karantänlivet som då, det för med sig en hel del positiva grejer, måste jag faktiskt säga. Och det är ju liksom att det är noll stress här hemma på morgonen och sånt.
Ja, det är så skönt. Det där med veckaklockan.
Alla barnen har hittat sina rutiner. Mm. Ellie har ju inte hittat någon rutin, utan det är ju liksom... det är ju med mig och iPaden.
Men det har liksom och en bananglass.
Ja, nej, men det har blivit väldigt så här... Det har blivit ganska så här slapp och skönt. Men... Jag har ju ett så här lite dåligt mammasamvete hela tiden som håller på och krafsar. Att jag känner att jag inte är lika bra som de andra mammorna. Det här är Busy Bees fel.
Ja, fast precis. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är jobbigt det där att man liksom aldrig får egen tid. Liksom. Det tar mer på ens krafter än vad man förstår att hela tiden vara med någon.
Hela tiden?
Så när man får vara bara det där som... Alltså, typ, alltså hashtag car therapy. Bara det där, jag vet att det kanske vi har pratat om tusen gånger, jag kommer inte ihåg någonting. Men alltså bara för att vara själv i sin bil är ju liksom, kan ju ge en så otroligt mycket energi nu för tiden. Alltså bara vara ensam i ett väntrum. Eller till exempel där i lördags när jag åkte till Liss, då var det ju liksom, alltså jag hatar ju såna här Uber-resor, det är mitt absolut värsta. Men plötsligt var ju det en frihetskänsla. Alltså, så man har ju ändrat liksom åsikt om ganska mycket saker, vad man liksom uppskattar och inte. Men.
Ja, det är så att man kanske kommer komma ur det här som alltså, en bättre person, eller?
Jag vet inte. Går det, Karin? Kan vi bli bättre än vad vi är?
Nej, det är svårt alltså. Kan aldrig bli bättre än vad
vi är. Jag tror inte vi kommer bli bättre.
Men jag har verkligen så här, har på tänkt så himla mycket på det här. Och särskilt nu idag också, för då åkte jag ju, långt utanför stan en timme bort. Jag åkte igenom hela LA och så här, Gardena och allt det här. Så otroligt jobbigt också när man sitter där och tittar ut och ser det här landskapet av liksom stängda butiker, stängda affärer. Inte en människa någonstans, shoppingmall som bara står. Jag bara känner så här, vad ska det här sluta någonstans?
Ja,
hur ska det här kunna fortgå? Hur ska det inte kunna funka att samhället rullar på? Du flyttar ju härifrån så du kommer inte att se liksom vad som händer. Men jag är så orolig för vad som ska hända här.
Men det säger vi väl varje vecka, gör vi inte det? Eller jag får för mig det.
Jo, jag vet, men jag kände det idag extra mycket när jag åkte igenom allt det här. För att jag bara känner att jag fattar inte hur det är möjligt.
Nej.
Kan inte du förklara för mig?
Nej, men jag vet inte heller hur det ska gå. Men och jag samtidigt så... Nej, jag, alltså...
Men samtidigt som jag satt och åkte igenom det här landskapet av stängda affärer och alltihopa, så att jag också lyssnade på en lång intervju med Jane Fonda.
Ja.
Our guest this week, guys, is Jane fucking Fonda.
Oh, God.
Jane V. Fonda. Hello, Miss Fonda. It's so nice to meet you over Zoom.
Hello. Hi, Louis.
I'm so excited to have you here because I remember first becoming aware of you in high school when we watched the China Syndrome in a class of mine. And I love how you've been able to meld making films with issues that you care about. And I would love for you to tell us how you've balanced making art, making it important, and making things people want to see.
Well, I became an activist in the late 60s, early 70s. And up until then, the movies that I'd been offered were not, they weren't consistent with how I was feeling as a person, as an activist. And so I was seriously considering leaving the business and becoming a full-time activist. And I had a friend in Detroit who was the head of the Revolutionary League of Black Lawyers. Ken Cockrell was his name. And he said to me, listen, Fonda, organizers are a dime a dozen, something like that. But we got plenty of organizers. We don't have movie stars. The movement needs movie stars. It gives you a great platform. And so not only should you continue in your career, but you should commit yourself even more to doing the kind of movies that you want to do. And that was when I decided that I was going to start producing movies that reflected issues that I thought were important. You know, the one thing I learned is that if you want to do a movie that's a...
Men fy fan vilken jävla människa. Hur hon liksom helst av allt egentligen bara vill vara aktivist, men vill göra alla så skådesjobb och allt sånt så bra som möjligt. För ju bättre hon gör dem, desto större utrymme som aktivist kommer hon få. Hur kan man vara en sån otroligt bra människa?
Ja, nej, mer Jane Fonda på oss alltså.
Ja.
Vi behöver ju engagera oss. Det är ju
men
det
var ju det jag så tänkte på. Man skulle ju behöva engagera sig. Problemet är väl då att man är så här småbarnsmamma. Man orkar inte riktigt det.
Nej, men och sen är det ju så att
eller det kanske inte ens heller är det som är problemet. För även om man inte är småbarnsmamma kanske man inte kommer ha den där aktivist
hjärnan.
Man är för egoistisk och för lat.
Ja, men ja, kanske inte egoistiskt, det tycker jag faktiskt inte att vi är, men man kanske är lite för lat, ja. Eller kanske inte bara kanske, det är man ju.
Men det var exakt det hon satt och pratade om, för att hon sa så här, ingenting kommer hända om ingen gör något. Man
Nej.
kan liksom inte bara sitta där och tänka att andra människor ska förändra saker.
Nej, men är det inte också lite så med aktivism, liksom att när man, alltså det är typ som när man ligger, så att säga. Ligger man mer så ligger man mer.
Jo, precis.
Håller man på med någonting så börjar man hålla på med det ännu mer, liksom.
Exakt, för det tänkte jag också på. Och det var ju också så hon sa, att det är så här, om hon nu hade börjat som anti-war-aktivist liksom, och till och med liksom, alltså, ja, men du vet ju att president Nixon uttalade sig om henne som att hon liksom var en av landets främsta fiender. De tog ju hennes bankkonton, de gjorde ju inbrott och sen, det var ju liksom helt sjuka saker. Men ju mer aktivistjobb hon gjorde, desto mer blev det ju, som
Ja, för
sagt.
man blir mer engagerad i det, såklart.
Ja, för att hon får väl också så mycket. Det i sig kanske också är lite egoistiskt, för att hon får ju så otroligt mycket bra uppmärksamhet för det.
Jo, men det kan ju vara egoistiskt åt bägge hållen, precis som hon säger. Att det blir egoistiskt för att då kan jag hjälpa till, eller då får jag mer en större plattform och fler människor höra av sig till mig. Alltså om du och jag skulle börja hålla på med att vara aktivist.
Ja, det hade inte gått,
Nej, alltså. Vet du vilken jobbig grej? Nu har min ena fot somnat.
Ja, det är det värsta som
på
finns.
tal om lat. Alltså det är
det är så jobbigt.
Det börjar krypa upp mot hela vaden, så att alltså det är hemskt. Så jag
Ja.
sitter ju, du ser ju jag sitter på ett jättekonstigt sätt.
Men du försöker stampa i golvet.
Jo,
så du
men
brukar
då kommer Lars, det kommer Lars tycka jättemysigt när jag börjar stampa i
Ja.
golvet mitt under podden. Men du,
Men
på tal om
jag hade
aktivism
inte läst,
och,
jag,
och
men vänta, jag hade inte, men Issa, jag hade inte tänkt prata om det här med Jane Fonda, men jag är tvungen att prata om det, för att alltså det går liksom inte att vara oberörd för den människans engagemang och så här, allt hon gör. För de frågade också henne varför hon valde att göra så mycket tv-serier nu. Hon gör ju, vad är det hon gör, den här Frankie and Grace eller något, som är så himla kul.
På Netflix.
Nej, det har också bara med aktivismen att göra, för att hon tycker att hon når ut till mera människor via tv än något annat.
Men jag tror att man måste börja med sånt där när man är ung. För jag tror att jag var ju mycket mer engagerad som, med, alltså jag orkade bry mig mycket mer när jag var yngre i alla fall. Alltså till exempel vet jag en gång att jag skrev till så här Ramlösa hur det kommer sig att de inte kunde göra bättre flaskor för att kolsyran skulle liksom finnas kvar i. Du vet när du köper en och en halv liter, eller även de där små PET-flaskorna. Som kom just precis kanske när vi var 20-25. Då tyckte jag så här, vad fan, hur kan ju dålig, vem kan ha gjort den här? När inte ens efter halva så är ju liksom kolsyran borta.
Ja.
Jätteirriterande. Sen var det någonting med cigarett.
Jag vet inte om jag tycker det var en jättebra aktivist.
Nej, nej, nej. Det här...
Jag skrev till Gott och Blandat och var jättebesviken på Malaco över så här att de skrev att det var lika delar surt, salt.
Ja, det stämmer ju inte.
Nej, för det var så lite salt och saltet var det man ville ha.
Jag skrev också till Vita huset en gång att här, för du vet att när man skriver till Vita huset då får man ju alltid svar.
Ja, men det vet jag, för vi får ju julkort av dem varje
Och då så skrev jag så här, hur kommer det sig att presidenten jobbar i ovala rummet? Det vill säga att han måste gå ut ifrån sin residens då, Vita huset, och gå en liten stund. Alltså det är liksom en, som en gång där ju, och det gör ju att varje dag riskerar han ju att någon ska mörda honom mycket mera än om han hade bara varit kvar i Vita huset. Alltså han är ju ändå utomhus en kort stund. Ja, det tyckte jag var jättekonstigt att man då hade valt. Men då fanns det ju såklart, när man byggde Vita huset, när man byggde ovala rummet, då fanns det ju såklart inte drones eller helikoptrar och sånt som kunde liksom skjuta ner en på ett annat sätt kanske som det finns nu.
Precis.
Men då borde man ju typ ändra på det, men det gör man ju inte för att det är en sån här klassisk, alltså man kan inte, ovala rummet måste ju alltid finnas kvar liksom.
Ja, det var ju varit jättekonstigt att man sa.
Men det fanns ju en annan tanteluring som jag tycker väldigt mycket om, och det är ju Kristina Lugn som dog förra veckan ju. Hon orkade ju också hålla på och små tjafsa, om man säger så. Hon, en gång till så hörde jag henne så, jag vet inte ifall det här stämmer, men jag tycker den är så jäkla kul. Att hon bodde i Gamla stan, eller åtminstone så brukade hon köpa sin mat på den där Konsumen som finns på det torget där i Gamla stan. Och så någon gång så hade en person på den Konsumen varit jätteotrevlig mot henne. Och då skulle hon liksom hämnas, vilket också är så här, det är så kul med folk som hämnas ju. Alltså orka hålla på och hämnas liksom. Då så gick hon och köpte en liter mjölk. Och så satt hon ut den på sin balkong i ett års tid.
Ja.
Och sen satt hon tillbaka den när det var en vecka kvar på ut, alltså på avgångsdatum då.
Ja.
Så att det var liksom samma, för det står ju inget år
Nej,
på dem.
Just det.
Så att det blev liksom samma dag. Ja, och jag tyckte att det här var jättekul, men så kom jag på så här, men det är ändå lite taskigt för den personen som köper den. Ja, den kommer ju i och för sig gå tillbaka kanske till ICA då, efter mjölken typ har exploderat.
Ja, exakt, hemma. Du kommer ju knappt kunna öppna den.
Nej, men det är ändå, blir ju liksom inte Konsums problem riktigt, utan det blir mer den här stackars människan som köper den. Men då kommer jag att tänka på också, vad man, har du hämnats någon gång till exempel på någon kille eller på någon alltså har du hållit på med någon hämndgrej? Kommer du ihåg när vi var små att man höll på
med
om han gör slut med mig så kommer jag sätta rått, alltså vad var det man skulle göra? Banka in en torsk typ, eller
spika in räkor i listerna.
Exakt,
liksom.
Räkor i listerna, vad var det? Det var alla möjliga grejer.
Men man höll ju på med jävligt mycket grejer. Men jag skulle, alltså jag måste försöka komma på. Men jag måste också, där, när du höll på att prata om det så kom jag också på att vi faktiskt gjorde massa aktivistgrejer när vi jobbade med tv-programmet Silikon. Vi höll ju på och försökte göra så här, så det skulle bli mer gatlyktor i oupplysta städer, för där var så mycket överfallsvåldtäkter och sånt.
Ja, ja, precis. Men Silikon var ju duktiga på det där.
Ja, men utöver det, hämndgrejer. Låt mig tänka.
Låt mig tänka. Det värsta
är att man har ju planerat sjukt mycket hämnder. Alltså från så här vidriga killar som har dumpat en på taskigt sätt och sånt. Ja. Det skulle du förberett mig på, för vi vet ju hur mitt minne...
Ja, jag vet.
Hur det är kanske, med mitt minne.
Det kanske kommer senare i programmet. För i samma tanke så tänkte jag också på den här grejen just med hemligheter och sånt. Vad man berättar och vad man inte... Alltså du vet, säg att du berättar en hemlighet till mig.
Ja.
Och så säger du så här, men berätta inte det här för någon. Berätta inte det ens för Filip. Det måste man ju,
fast då brukar du berätta det för Filip.
Ja, men det är det dit jag vill komma, att ofta så, även fast du säger det, så vet ju du någonstans att jag ändå kommer berätta det för Filip, men ingen annan.
Alltså det får man liksom så här, man får ta det.
Man får räkna med det.
Man får räkna med det även om personen säger att den inte ska göra det. För folk är liksom dåliga på saker, ja, att hålla saker från den man lever
med.
Ja,
men man måste räkna med att det ingår liksom inte i planen om man berättar en hemlighet. Men då är det frågan om, finns det någon hemlighet då som man inte skulle berätta till exempel för sin partner?
Ja, man har mördat någon, då kan man absolut inte berätta det för någon.
Okay.
För att det är liksom... Det kommer komma.
Det är den största hämnden.
Ja.
Men nej, men alltså var jag liksom typ mer, jag tänkte mer till exempel, säg att du skulle berätta en du hade varit otrogen med en killkompis till oss alla. Men och då skulle jag berätta det för Filip, då skulle jag ju sätta Filip i en knivig situation som han också känner Henrik.
En jättejobbig situation.
Så att det är också så här, skulle man bespara honom det då, eller skulle man behöva liksom hjälpen med att man hade delat med sig? Alltså för problemet är ju med hemligheter också, att ibland är de ju så svåra att hålla just på grund av att man inte får dela med sig.
Ja, men det är också så här, för att hemligheter är ju också ofta någonting som är väldigt spännande, och det är också så här, både spännande och grejer kan också vara väldigt jobbiga, och då är det ju otroligt svårt ibland. Ja. Så här, Henrik är ju en sjukt lojal person, det är han ju verkligen. Han kan ju absolut ha massa grejer som han inte berättar för mig om han har lovat det till någon annan.
Ja.
Men han är också otroligt bra på att pressa mig på hemligheter, det är jättejobbigt.
Ja, det kan jag se. Aj. Det är därför han har många hemligheter också kanske.
Ja, men alltså det är också så här, det är väldigt jobbigt, för han är ju så där så att han, ja, men då kan han vara så här, om inte jag, han bara, jag vet att du fick höra någonting nu, om man har överhört att man har pratat i telefon, och man bara, nej, är det sant? Och så kommer man och säger man till honom att det inte är någonting, då är han så här, ja, men då kommer inte jag prata med dig, och då vet man att då kommer inte han prata med mig förrän jag har berättat det. Hemskt, va?
Så
han är 50 år gammal, va? Hur sjukt.
Alltså han är ju ganska...
Det är ett kontrollfreak, han vill veta allt liksom.
Ja, men han är ju också skvall. Alltså han gillar ju skvaller.
Mm.
Han tycker ju det är kul.
Ja,
att säga, ska...
det
alltså,
absolut.
Och han alltså så är det ju.
Ja, men alla det är så här, han gillar ju skvaller. Ja, men han är ju inte den som orkar sitta på middagen och ta in skvallret.
Nej, men
han vill ju bara ha snabb recension.
Ja, ja, nej.
Det är det bästa han vet när jag har varit på middag och han frågar vad som bara har pratats om.
Ja, nej, han vill
och så är han så här, och han blir ju mer middagar vi har haft så där, desto mer selektiv blir han, bara ja, gå vidare till nästa. Stämne.
Ja, men det förstår.
Vad som är så intressant och vad som är tråkigt. Ja. Nu är man ju så svältfödd, så nu är det så här, men gud, alltså jag vet inte vad vi ens skulle kunna räkna in som smarrigt. Nu är det typ så här, vad som helst som någon, ja, typ när man har haft någon kontakt med någon annan är ju liksom intressant.
Ja, man har typ varit på ett ställe och köpt en kaffe eller någonting. Då är det typ intressant.
Nej. Ja. Nej, men... Det är så jävla händelselöst.
Ja, det är verkligen händelselöst.
Och den här veckan fortsätter vårt otroliga samarbete med Verilabs. Det är sista veckan.
Ja.
Så det är sista chansen nu att verkligen göra det här.
Verilabs är alltså är hälsokontroller genom blodprov. Och XL Plus är den som vi verkligen rekommenderar. För den är den som visar flest värden på de 8 viktigaste hälsoområdena i kroppen.
Saker som man kan missa annars.
Ja, och det här pratar ju vi om alltså både när vi pratar om Verilabs men om allt. Alltså att det är så bra att försöka upptäcka saker i tid. Till exempel som jag med sköldkörteln. Jag hittade ju det innan jag ens hade hade antikroppar mot min sköldkörtel.
Exakt. Och så, vad är symptomen på att man har problem med sköldkörteln egentligen?
Ja, men det är ju hävd. Man blir trött, man får dåligt hår, man får dåliga naglar, man går upp i vikt eller ner i vikt beroende på vilken du har.
Ja, och det är ju farligt, så det behöver man ju veta.
Ja, men verkligen. Och så järnbrist och sådana här, och D-vitaminbrist som är liksom då kanske lite mindre allvarlig, men det är ju fortfarande så att man kan leva ett mycket liksom roligare och piggare liv om man får bukt på det.
Absolut, jag har D-vitaminbrist och alltså det är ju sån skillnad på när jag tar D-vitamin och när jag inte gör det.
Ja.
Och det hade ju inte heller upptäckt om inte jag hade gjort blodprover.
Nej, men verkligen inte. Och vi som bor här i Los Angeles tror ju verkligen att man inte kan ha D-vitaminbrist. Då kan man ju tänka sig vilken sorts D-vitaminbrist man kan ha i Sverige i så fall.
Ja. Men nej, men de här, det är jätteviktigt. Man måste verkligen göra det här. Det är en investering i sig själv.
Ja.
Köp hellre detta än en ny festoutfit. För det här är någonting som liksom kommer påverka ditt liv på ett så mycket större sätt.
Ja, en gång om året ska man bara ta ett blodprov och kolla alla sina värden. Och det, vi rekommenderar att ni ska göra det med Verilabs och ta det provet som heter XL Plus.
Exakt.
Och då, om ni gör det får ni 10% rabatt med koden THISIS40. This is 40.
Precis. Så gå in på verilabs.se. Det här är så viktigt. Gör det bara. Missa inte det här.
Nej, missa inte vårt fantastiska erbjudande med Verilabs.
Puss.
Puss, puss.
Nu sa jag inledningsvis att jag mådde väldigt bra. Och det gör jag väl liksom. Men inombords så mår jag inte så bra.
Nej, om jag verkligen ska säga så mår jag inte så bra.
Nej, men alltså, det är så jävla mycket ångest nu också förknippat med att du ska flytta, tycker jag.
Ja.
Jag vill inte säga det till dig, för att jag vet att du tycker det är jobbigt. Men det är faktiskt hemskt. Det är så här. Jag tänker så mycket på den här hösten. För det första, jag tycker det är hemskt, hemskt, hemskt att du ska flytta. Sen så kanske inte vi ens kommer ses i sommar, för jag vet inte ens om vi kan åka till Sverige. Ja, och sen kommer vi inte ses.
Nej, men det här med att åka till Sverige, det vet ju inte vi heller. Du säger att här, men ni kommer komma iväg, ni kommer komma iväg. Men jag kan berätta för er lyssnare att det är så jäkla jobbigt att ta sig till Sverige för mig med 4 barn och 2 hundar. Så är det någon där ute som kan hjälpa mig med det, så skulle jag...
Ja, nej, men jag la ju också ut en post på Instagram. Folk bara, men det är väl bara att boka en biljett. Nej, det är faktiskt inte så.
Nej.
Det börjar kännas som att vi liksom är med i någon av Moberg-böckerna, Utvandrarna. Att vi ska typ försöka ta oss hem.
Ja.
Det är typ helt omöjligt.
Nej, men det är omöjligt att ta sig hem plötsligt. Alltså, och det är också, har ju mycket med hundarna att göra. Men sen så går det då som sagt en KLM-flight via Amsterdam. Och den går inte att ta på grund av hundarna av olika anledningar. Men det är också så att vi har ju haft kompisar som har varit bokade på den flighten som går typ 4 gånger i veckan kanske. Och då har den bokats av liksom 3 eller 4 gånger. Och då är det inte jätteenkelt. Alltså man ska ju egentligen då få tillbaka pengarna. Men det är inte jätteenkelt att få det. Det är inte bara att de sätts tillbaka på kontot ungefär.
Nej,
då
ska man det är jättemånga som inte har fått tillbaka pengar.
Precis, och då ska man hålla på och tjafsa om det och så vidare. Alltså det är också såna här grejer som man har. Och jag har ju bokat redan 3 resor som har blivit avbokade.
Ja, för nu hann vi inte prata här innan vi spelade in då, för jag skulle fråga dig det, hur har det gått? Du har fortfarande ingen resa.
Nej, men nu håller jag på med en amerikansk resebyrå också som försöker hjälpa oss, och då skickade hon just det alternativet, det här med Amsterdam. Jag bara, men can you verify that I can bring my dogs liksom? Och då bara, ja, då fick jag tillbaka att hon skulle kolla det, men jag vet ju att det inte går, för jag har redan varit på med den där resan. Men hon kanske har andra kontakter, så att de, alltså jag har ingen aning, de kan, men det tror man ju ändå inte kan stämma, att det plötsligt skulle kunna gå och få. Så funkar det väl inte i resebranschen?
Nej,
eller?
Nej, det gör det väl inte, om du inte liksom är J-Lo eller något liksom.
Ja.
Nej, men alltså det här är så.
Nej, men då får man ju flyga privat.
Eller så får du ta Atlantångar.
Det fick jag faktiskt höra just om en annan svensk som hade gjort. Jag vet inte vem det här är, men De hade till slut fått låna sin kompis här, privatjet. Det hade kostat typ så här, $120,000 eller någonting.
Mm.
Alltså har man råd så betalar man väl det om man behöver komma hem. Men
det här är så jävla sjukt, för det här har också varit så här, ett av incitamenten till att göra det enklare att bo här borta. Är så här, jo, absolut, det är jättelångt bort från Sverige. Men vill man åka hem så är det ju bara att sätta sig på ett flyg imorgon. Nu är det ju absolut inte så.
Nej, och det kommer nog inte vara så på väldigt länge. För att...
Det kommer nog inte vara så på en massa år. Det tycker jag är så jobbigt, för att jag vill ju bo kvar här. Men nu ska du flytta och så ska man inte kunna åka hem och så kommer folk inte kunna komma och hälsa på.
Nej, men jag tycker alltså... det jobbiga med den grejen. Framförallt i början tyckte jag det var jättestressigt. För vi hade ju, alltså både min mamma och min styrpappa hade ju corona. Alltså min styrpappa var ju den som, alltså Uffe då, han var ju den som fick, han har ju blivit testad positiv. Men och sen så var det ju där med mamma utan smak och det där. Och sen så hade ju mina svärföräldrar Pia och Anders var ju också sjuka. Alltså i absoluta coronabesvär liksom, men de har ju inte blivit testade. Men då är det ju så här, tänk då mot förmodan att någonting verkligen skulle hända. Då hade man ju inte kunnat ta sig hem. Tänk dig den tanken. Nej. Eller det är den tanken som är jobbig. Att vi är liksom strandade här på något sätt.
Ja.
Tillsammans då med alla andra utlandsboende. Alltså inte bara från Sverige, utan såklart. Det är ju jättemånga som inte är amerikaner. Och framförallt inte från Los Angeles som bor här.
Men Issa, det här måste ju liksom konfirmera på något sätt för er i alla fall. Att ni känner att ni har gjort rätt med beslutet att flytta tillbaka till Sverige.
Ja, men det är inte en konfirmation, men vi är ju peppade, men alltså det ska bli kul, men och vi längtar tills att man är där, men just nu är det ju väldigt mycket stress pålagt på att överhuvudtaget komma dit, så att man kan liksom inte riktigt tänka i de man tänker inte glatt liksom, utan det blir bara så här, hur ska det gå, och kommer, även om vi får en biljett, kommer de säga nej till hundarna liksom och sånt där, du vet, som jag och det är jag nervös över varje sommar att de ska göra.
Ja, jag med. Jättehämt.
Så att, men det, än så länge har de inte gjort det. Men då har ju också varit att jag och Filip har flugit på olika plan, för att han har varit i Europa redan och arbetat så. Och då har han tagit med sig en av hundarna på grund av alla de här.
Ja, men och man har ju alltid vetat att så här, blir det något problem så går det till flyg efteråt liksom.
Ja. Precis.
För... Nej, den här tiden är helt obeskrivlig. Jag har ingen aning om vad som kommer hända eller hur vi ska göra. Men vi kommer ju bo kvar här, det vet jag ju. Men det är ju, det kommer ju vara liksom några sjuka år förmodligen.
Det kommer det absolut vara.
Allting blir ju rutin till slut.
Ja, men det tycker jag nästan redan att det har blivit. Och det finns ju väldigt, väldigt många, alltså bara i min närmsta krets, som tycker att det här är ganska härligt.
Jo, men jag tycker ju vissa grejer med det är ju mysigt, att familjen ändå är så nära,
ja.
Att man slipper den där stressen, att man har ju ganska bra koll på vad barnen håller på med. Ändå. Det är ju klart att det finns positiva saker där, liksom. Och man får så här, alla får ju sig en tankeställare vad det gäller liksom allt från konsumtion till relationer till...
Nej, så är det. Så är det verkligen. Skulle det typ kunna vara typ det snällaste någon skulle kunna göra mot en? Det är ju att typ ta ens hundar till Europa, så skulle man kunna...
Problemet är att ingen annan heller kan göra det.
Nej, men man bara sätter det problemet på någon annan.
Ja,
är det typ vad är den jobbigaste tjänsten man kan be om? För de flesta tjänster man ber sina kompisar om är ju typ att flytta till exempel.
Ja. Ta hundarna till Europa är nog det jobbigaste just
alltså, nu. Men också, det är inte bara, man måste också fixa vad man alltid praktiska och logistiska innan. Det är inte bara att flyga med dem.
Nu kommer jag att tänka, nu måste jag berätta om en annan grej som jag hörde om just den här grejen med hundar. För jag lyssnade på i samma podd som pratade med Jane Fonda, så pratade de om så här jobbiga problem i karantän. Folk som är roommates med varandra.
Ja.
De har ju liksom ändå inte, man har inte riktigt valt varandra. Det är ju inte som ett äktenskap och barn. Nej. Och sådär. Alltså, man blir ju som sagt mer och mer irriterad på varandra för att man är med varandra hela tiden. Man har ju haft ett perioder i livet där man har varit roommate med kompisar.
Ja, gud ja. Framförallt jag har ju också gått på internatskola.
Ja, nej men man har ju... Ja, det är ju otroligt fascinerande faktiskt att man då ändå kunde bli så irriterad som man blev. Jag blev i alla fall det på vissa av mina roommates. Och att jag inte alls har samma irritation nu när jag verkligen är liksom på andra människor.
Gud, men vad, nu tror jag du ljuger. Det där stämmer inte. Jag tror att man är mycket mer irriterad nu än vad man var när man var 20.
Nej, för att jag kastades tillbaka till flera olika relationer med kompisar jag hade som jag bodde med. Och hur irriterad jag kunde bli på dem, på liksom allt ifrån var de la en hårborste till hur de tuggade en macka, eller att osten alltid var hyvlad som en jävla skivbacke, eller att det alltid var jag som köpte smöret, typ sådana saker.
Ja, men du visste ju åtminstone att du kunde lämna personerna som helst, men...
Ja, nej, men det var, och då var det så jävla kul, för då var det i en podd idag så lyssnade jag på det värsta roommate problemet som var då att roommaten hade en hund som den inte gick ut med tillräckligt ofta.
Är det bajs och kiss nu igen?
Ja.
All right, we've got one more case.
Hi, Keep It. This is Casey. I'm having a spat with my roommate about her dog because it's constantly peeing and pooping in our apartment. She's not home enough to take care of it. It goes out for about 2 minutes for the entire day. And recently, I was walking to the kitchen. I stepped in dog poop in our kitchen on my way to make a pizza. She also didn't take the trash out, I might add.
Det låter som du och jag.
Ja, nej, men så att den...
Alltså även när det gäller hundbajset så skulle det kunna vara du och jag.
Ja.
Jag kan se mig själv vara den människan, men jag kan också få total panik i hela kroppen när jag hör det där.
Ja. Ja, men som panik för den här stackars människan. Och då var så här, deras lösning var så här, antingen så får du typ börja gå ut med den där människans hund, eller så vad ska du göra liksom?
Då måste du flytta.
Ja, för att det är så här, det här är bara att så här, live with it.
Men det är på tal om också såna här emotional support dogs som vi har då, så hörde jag också en sån där, en annan hundhistoria om från en flygvärdinnekompis. För man kan ju ta med sig liksom såna här emotional support djur. Mm. Alltså hur stora de än är, om man verkligen behöver dem. Alltså, för det första så är du blind eller döv, då har du ju alltid en labbe eller en chefer ju. Mm. Så då måste du ju ha en sån hund nere på planet.
Men de är ju uppfostrade.
Ja, de är uppfostrade. Men det här var ju då tydligen vilket jag är fortfarande chockad över, det här var på SAS, en lång flygning på SAS med en chefer i ekonomiklass.
Mm.
Och då,
ja.
Och då...
Ja, men jag vet. Vi fick höra den.
Ja, och då var det ju en tant som hade suttit där med den här chefen, och så hade hon typ poppat en sömntablett och somnat, och chefen hade kommit loss ifrån sitt koppel och börjat springa omkring.
Nej, innan den hade kommit loss, Lisa, så hade den också morrat på liksom personalen och alla andra som rörde sig, så alla var ju jätterädda.
Alla var jättenervösa redan, och sen somnar hon i alla fall, den här som har hand om hunden, och hunden börjar springa i gången på en SAS-flygning. Mm. Och det slutar med att den biter en Perser.
Kan du hoppa upp så att han ramlar framlänges och krossar glasögon och liksom allting.
Och tanten sover sig igenom allt, hela. Ja, och då kan man ju tänka sig så här, du vet, när jag och Karin hörde, eller när vi hörde det här, då var det ju så här, åh herregud, vi kommer ju bli av med våra, alltså hur länge kommer de tillåta våra hundar att flyga?
Ja.
Liksom, nu är de mycket mindre så att säga, men det händer ju sådana saker med hundar. Man tar inte ansvar för sitt djur så, liksom.
Nej, men och det är väl just den där grejen att så här, en riktig ledarhund har ju en utbildning.
Ja,
det och de har ju gjort den här chefen.
Nej, och det har ju inte våra hundar heller. Det är liksom, om vi ska vara, alltså för oss har det ju jättemycket meningar, som vi, både jag och du är flygrädd och andra saker, men den har ju inte en riktig anledning till att vara där egentligen. Men då, det var ju samma sak.
Då.
Ja, men för oss har det ju det. Men och då, som det var ju samma sak med att det var ju en gång någon som skulle göra typ, jag tror att det var Vice som försökte göra liksom ett tv-program om det här, hur sjukt det är, för att man får ju liksom ta med sig, du vet, typ så här fåglar som emotional support dog eller ödlor och sånt där. Då var det ju en som kom med en stor påfågel. Såg du det?
Nej, den såg inte jag.
I'm not kidding, this woman is wrangling her peacock into the airport.
Alltså, det var så jävla kul.
CBS News travel editor Peter Greenberg is at United's hub at Newark Liberty International Airport, and that's where that peacock was grounded. Peter, good morning. Most people don't think of peacocks as emotional support animals.
No, but they are. In fact, more and more airlines are reporting that the number as well as the types of emotional support animals is reaching crisis proportions. Now, we're not just talking, as you can imagine, dogs and cats. In fact, the interior cabins of some flights are beginning to resemble Noah's Ark.
I'm not kidding. This woman is wrangling her peacock into the airport.
United Airlines says it warned the peacock's owner three times that Dexter would not be allowed to board. The bird lives with an artist in Brooklyn who claimed Dexter was her emotional support animal. In this 2016 interview, she described how she found him.
I got him originally for an art project, and but then this happened, and I was like, do I have a peacock cuddling in my neck?
Yeah.
Ja, det såg extremt roligt ut.
Men var inte det samma reportage när de också testade? Men då var väl att de skulle testa liksom precis hur långt man kunde gå. Då var det väl också att de tog med en lama in i en mataffär.
Ja, men precis. Ja, men exakt. Alltså, det är så kul så det är klokt. Folk reagerar ju liksom så här, vad är det ni håller på med? Och det är ju så lite ibland med emotional support dogs också. Det är ja, det men, som
nej,
är det värsta.
Ja, men det är ju på riktigt. Alltså, det, är så här, det finns ju hästar på sjukhus som är emotional support hästar som går in och hälsar på gamlingar. Som också ja. Förmodligen ger jättemycket.
Jag hade det när jag låg på sjukhus där med Greta. Då kom det in en emotional support hund.
Ja, och jag tror att det är på San Francisco flygplats så är det väl en gris eller vad det är som jobbar där. Alltså alltid.
Ja,
som ska lugna folk som är stressade och sånt. Nej, men och det var ju nu... Nej, men, ja, men djur gör ju så himla mycket. Och det, är ju, ja, det var ju någon hund på något sjukhus som tog hand om utbränd liksom, sjukpersonal nu under corona.
Ja. Ja, nej men precis, alltså de gör ju jättemycket. Men jag menar, ja, det är ju såklart.
Låt mig få ta med min gris på planet.
Ja men exakt, kan inte jag få ta med mig min äckliga ödla på planet ja. Alltså? Nej men precis, det är ju som den här snake on plane on snakes. Eller snake on plane, eller vad är det? Ja.
Världens... ormar är ju min värsta ja. Och just det där äckliga med vad folk gör med sina ormar när de inte orkar med dem längre. Att de bakar och slänger ut dem i skogen.
Gör de? Det visste inte
men
jag.
Men det fanns ju den där, nu gick ju precis Tiger King-serien. Men innan det så fanns ju den där andra dokumentären, The Elephant in the Room, som handlade om liksom folk som men folk som har köpt liksom djur som de inte kan hantera. Och sen så klarar de inte av att avliva dem heller. Eller liksom göra något
nej,
vettigt med dem.
För det
dem.
Finns något personligt ändå liksom.
Ja, nej men, då, nej, men nej, de är rädda. Och de är ju olagliga, så att de, vad ska de göra liksom? Ja. Så då har de ju också jaha, dumpat okay. dem ut i skogen. Det var ju helt sinnessjuka ormar. Alltså vi pratar ju om såna här alltså, boaormar som har typ samma midjemått som vi har. Det är inte lite. Och liksom...
Gud vad äckligt.
Ja, som alltså så här, ligger ute i skogen och lurkar. Tänker du typ på liksom hajken så kommer liksom en orm som är typ... 3 gånger så stor som dig själv.
Men det är intressant det där, för att jag har ju haft en hel del husdjur av olika slag. Och det började ju med fisk såklart. Mm. Alltså för att det är ju det man orkar med när man har småbarn. Och de tjatar om att få ett husdjur. Och man bara, okej, vi kan ju börja med att du får ta hand om en fisk och se hur det går. Alltså en sån här guppy liksom, en liten fisk.
Nej, betta, för vi skaffade ju samma som ni hade.
Ja, och då i alla fall, så inser man ju bara efter en månad att det här är absolut svinjobb. Men mitt problem var ju också att jag såg i fiskens ögon att den inte mådde bra.
Nej, det är hemskt.
Alltså, den mådde ju jättedåligt där inne i den här glasburen. Alltså det är som en liten, liksom, typ... Ja, det är ju som en vas som de bor i. Mm. Och så till slut, men jag kunde ju inte döda den. För att just som du säger, man har ju liksom för mycket ångest för det. Mm. Men jag kände ju så att den här fisken kommer ju må bättre av att liksom bli nedspolad i toaletten.
Men vart hamnar den då? Då åker den ut i Atlanten eller?
Ja, men alltså den dör väl innan av chock förmodligen. Men ja, så långt hade jag inte tänkt. Det är inte liksom Save Willy. Nej, vad heter det? Inte Save Willy utan...
Nemo.
Nemo, Finding Nemo. Ja. Men då så kommer Leonor som var våran liksom, som har varit våran...
Men nu måste jag faktiskt googla vad som händer med en fisk som spolas i toan.
Ja, men då kommer Leonor som har varit vår barnflicka. Och då säger jag så här, du, skulle du ha något problem av att liksom se till att inte fisken finns kvar hemma när jag kommer hem igen? Liksom? Mm. Jag ska iväg på några grejer. Hon bara, men jag, jaha, okej, okay, ja, alltså... sa hon så här, ja, jag har ju dödat så många djur. Hon är ju från Mexiko. Hon bara, jag har ju dödat så många djur när jag var liten. Alltså, för att, alltså precis så som vi kanske också gjorde. Liksom att dissekera den humla eller vad man höll på med liksom. Ja men du förstår vad jag menar. Man var ju kanske mer utomhus eller i alla fall på landet när man var mindre än vad våra barn är. Alltså de håller väl också på med sånt, men ni förstår vad jag menar. Hur som helst. Så hon bara, ja okej okay då. Så när jag kommer tillbaka så jag bara, vad är fisken? Ja men jag har dödat den. Jag bara, hur gjorde du då? Då hade hon istället för att bara spola ner den i toaletten som jag inte ens hade gett som alternativ, så tog hon fisken utifrån den här vasen och tog en liten sten och stenade fisken.
Vet du hur hemskt jag tycker det var?
Ja men det var ju bara så jävla sjukt. Alltså det är ju typ som bajsa i blöjan istället för att sätta sig.
Ja nej, men gud, det tyckte jag var så hemskt. För nu googlade jag ju också. Alltså det här, jag lider ju med de här stackars fiskarna när jag läser det här. Att åka ner i the septic tank is going to be completely inhospitable for the fish and it will die quickly.
Jo, men det är väl tur. Die quickly är väl jättebra. Ja. Men bli stenad till döds, vet du fan. Alltså, Leonor fick ju också ta, vi hade ju också en kanin som hette Canini. Mm. som vi också fick så dåligt samvete för. Och vi visste inte ens om det var en pojke eller en flicka. Nej. Men då så Filip då, som är liksom värsta djurälskaren, han bara, vi måste ge den här kaninen en kompis, för den mår inte bra liksom. Men då visste vi ju inte om det var en pojke eller en flicka, så det var ju stor risk för att den skulle, du vet, som man säger, knulla som kaniner, så skulle det komma ut miljontal. Så då tänkte vi att då får vi sterilisera kanini. Mm. Ja, så då ringer han till någon sån här veterinär och bara så här, jag skulle vilja sterilisera min kanin. Jaha, okej. Okay. Ja, är det en pojke eller flicka? Det vet jag inte. Vad heter kaninen? Kanini. Och de bara, det kostar $300. Du tycker att det är värt att sterilisera liksom en kanin för att den ska få en kompis. Ja. För $300 som du inte vet vilket kön det är. Men okej. Okay. Ja, nej, det gjorde vi aldrig. Men då till slut fick vi ge bort den också då till Leonor. Hon brukade alltid ta hand om den på sommarna, så det var liksom inte en jättegrej att hon fick ha kaninen då istället. För att vi kunde inte ta hand om den återigen, för att jag såg liksom ångesten i kaninens ögon. Jag klarade inte av att se det varje dag.
Men här tycker jag att du är faktiskt lite taskig, Issa. För att här känner jag att jag hade nog ändå, om man hade skaffat kaninen, så hade jag nog slutfört jobbet.
Jo, men det här är ju 3 år senare.
Ja, okay.
Se ett djurs ångest i 3 år.
Ja, men
det går ju inte.
Vad skulle hjälpa att du ger bort den till någon annan?
Ja, men du vet, hon typ påstod att de hade jättekul med kaninen och den fick leva mycket friare. Och
du hade kunnat släppt ut den på din kulle istället, så hade den liksom fått lite fri.
Ja, där försökte du den ju smita en gång också. Men hur som helst.
Gud alltså.
Ja, ja. Nej, men då blev det i alla fall.
Jag håller på att texta. Jag håller på att texta Ellie nu.
Ellie?
Nej, jag håller på att texta pappan.
Ja, men jag håller med. Det kanske är taskigt, men jag tänkte att det var tvärtom. Att det var, alltså, att jag gjorde en bra grej istället då, för att jag skulle ta upp den på kullen och den skulle bli äten av en coyote direkt.
Ja, nej, jag vet, det är ingen.
Så tänkte jag ju då att jag skulle ge den till Leonor, där det fanns mera liksom barn som, ja, men de vet. Ja, jag trodde i alla fall att det var bättre, men det visade ju sig att det var det absolut inte, för några månader senare, jag frågade ju varje vecka hur kaninen mådde och sådär, ja, mådde bra. Så till slut märkte jag att Leonor hade liksom en annan röst när hon sa när jag frågade hur kaninen mådde. Då till slut erkände hon ju att kaninen hade varit borta i över 1,5 månad, såg senast i garaget och sen dess har hon varit borta.
Ja, men han tog sin frihet.
Han eller hen, vi vet ju fortfarande inte vad det var, men...
Men det är fan komplicerat alltså, det där med att skaffa djur till sina barn. Det är ju lätt hänt att man gör det liksom och tror att det ska vara enkelt.
Ja, nej, men det är ju det, så precis. Och då var det ju så här, liksom... alltså fisken tror jag liksom att, ja, men det är väl inget problem att ha fisk. Men det blir ju det till slut, för att man får dålig samvete för den där fisken också.
Ja, kan det måste tas om hand och hållas på med.
Ja, kanini.
Ja. Inga mer djur blir det. Men nu när ni flyttar till Sverige, då kommer det också bli så här. Då behöver man aldrig tänka på Sverige på sommarresan. Nej. Så då kanske ni kan ha ännu mer djur.
Alltså nu har Lars skrivit så här. Hallå, ja. Jag undrar bara vilken tid ni spelar in idag. Eller ja, vilken tid har Henrik Zoom-möte? Ja, det var inte så.
Men du, jag måste tänka. Jag kom på att vi pratade ju häromdagen också om det deppiga i att man inte vet hur det ska bli liksom i stora sportevenemang och sånt. Ja. Har du tittat på, jag håller ju nu på Player The Last Dance. Helt otroligt. Ja. Alltså fy fan vilken jävla härlig resa det är framförallt tillbaka till 90-talet. Liksom.
Ja, och Michael Jordans kostymer.
Ja. Nej, men och som vi bara återkommer till hela tiden. Det var ju ändå då livet var som mest happening. Men det var väl kanske för att vi var då, i den åldern vi var då. Men alltså, den är så jävla bra. Den är helt sjuk vilken tillgång. Vilken, så här, de har ju fått full access till Chicago Bulls under det här sista året då. Ja. Med Michael Jordan. Ja. Alltså det är så bra. Det är så bra intervjuer. Det är så sjukt bra scener. Han är liksom... Alltså det går ju inte ens... Alla vet ju att det är liksom den absolut främsta.
Ja, han var störst av alla.
Det är helt sjukt alltså. Ja. Det är helt sjukt. Jag som inte ens är sportintresserad, det går liksom inte att komma ifrån. Man blir helt inne i detta. Det är sån skön flykt för de timmar som den liksom är.
Ja, nej, men jag längtar så att jag spricker. Och jag också, jag vet inte, man tänker ju på något sätt konstigt nog ganska mycket om Kobe Bryant. Alltså bara för att sen liksom han dog, ja, så har ju liksom allting gått åt helvete i världen, kan man ju säga. Eller Gösta sa ju det, så här, det kanske vi sa i någon annan podd, att sen Kobe Bryant dog så liksom har allting bara gått ut för, och så är det ju verkligen. Och deras vänskap och det talet han höll på Kobe Bryant, den här memorialen som var på Staples Center.
Please welcome Michael Jordan.
Kanske vi kan spela upp här.
Ja. Och hur han grät och alltså de hade ju, alltså det var ju liksom pappa-son-relation.
Ja.
Maybe it surprised people that Kobe and I were very close friends. But we were very close friends. Kobe was my dear friend. He was like a little brother. Everyone always wanted to talk about the comparisons between he and I. I just wanted to talk about Kobe.
Men gud, alltså, nu vill jag att du ska se den här idag, för du kommer liksom, det är också det här, det gamla materialet från när han spelar på det college som han spelar, jag kommer inte ihåg vilket det var, men han var ju, spelade ju i college då också.
Ja, såklart.
Och alltså, vilken så otroligt duktig pojke han var, det var liksom helt sjukt.
Hela tiden, du kan inte göra någonting annat än att bara arbeta på din kropp och på att träna.
Och det är det han gör hela tiden, man kanske kan lägga några klippar från det, för det är liksom, det är inspirerande.
After about 2.5 hours of hard practice, I'm walking off the floor like drenched, sweat, tired, and here comes Michael like pushing me back on the floor, wanting to play a little one-on-one, wanting to see where his game was. I was better than he was for about 2 weeks. Watch your coach, boy. Watch out. He wanted to learn, he wanted to grow quickly from month to month, from game to game. He was soaking up information. Once he got something and added it to the raw talent that he already had, it was really explosive to see.
Ja, men så var det ju med Kobe också egentligen. Alltså alla de här, du kan vara hur bra som helst, men du måste också ha det där lilla extra.
Cesar har ju sett den här nu. Han vill ju bara se det repeat, repeat. Han älskar detta.
Ja, men såklart, för han är ju så basketintresserad.
Ja, och han är också en sån där streber liksom, som skulle kunna göra så där. Det krävs jättemycket. Det är ju som sagt inte vi som är de här icke-aktivisterna. Nej. Som orkar bli någonting sånt där.
Nej. Nej, men alltså det krävs. Det krävs ju för det första från väldigt, väldigt tidig ålder. Mm. Alltså från 7, 8, 9 kanske. Och så, men sen krävs det ju också att du i kombination med att ha en extrem talang också har väldigt lätt att bli fri från skador.
Mm.
Alltså att du har, vad heter, alltså du har bra läkkött liksom. För du kommer ju bli skadad hela tiden. Det blir man i sporter.
Ja.
Men om du inte läker snabbt och bra, då kan du aldrig bli nummer ett.
Nej. Alltså jag är inte en sån.
Nej. Nej, inte jag heller, tror jag.
Nej, men vi hade ju i alla fall, jag hade fallit bort i the natural selection för typ innan jag ens var 10 säkert.
Innan du ens föddes.
Innan jag ens föddes. Absolut. Om det här var liksom förr i tiden, så är det absolut. Nej, men gud, alltså ni måste se den. Den är helt otrolig.
Ja, The Last Dance.
Ja, men också jävla kul också med liksom alla de här scenerna med så här Jack Nicholson som sitter courtside och Dennis Rodman som var så jävla sjuk. Och det där är ändå, nu ska jag se, det där var då, var det 97-98? Vi gjorde ju High Chaparral sen 2003, så det är bara, vad blir det då? 98?
Fem
år efter. Då träffade jag ju honom. Han var ju helt
utspårad. Dennis Rodman.
Ja, han var helt utspårad. Vi skulle ju ha med honom i ett avsnitt av High Chaparral.
Var det du som gjorde den intervjun eller?
Nej, men vi skulle ju hänga med honom i flera dagar. Det var ju Fredrik och Filip.
Ja,
men det första mötet som vi skulle ha med honom, så åkte vi ner till Newport Beach. Ja, det här har jag berättat om i Bläckan. För att alla möten vi skulle ha med olika liksom profiler, så var ju jag med på, för jag skulle liksom rodda ihop allting.
Ja.
Han var ju sjukt jobbig alltså att ha att göra med. Jag kommer verkligen ihåg det här första mötet med honom på någon bar i så här Newport. Det var jag, Fredrik och Filip var ju liksom ganska rädda för honom.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och han bara så här typ slukade mig med ögonen när vi kom in där.
Ja.
Och så var han ju liksom en otroligt opolitlig människa, såklart. För att han var ju helt knäpp i huvudet.
Men drack han och höll på med att ta droger och sånt?
Han håller
också
på med droger. Han håller ju absolut på med en massa droger. Så jag undrar om han
framför er eller hur?
Nej, det kommer jag inte riktigt ihåg. Nej, det tror jag inte. Men han var ju en väldigt crazy person. Men det sjuka var ju i det här.
Ja.
Jag pluggade ju film här samtidigt. Så att jag hade ju tagit in en ljudtekniker från min klass.
Ja.
Han hette Class.
Ja.
Och han var ju verkligen så här from the hoods. Så vi tänkte att det skulle vara jättebra att vi hade med oss honom.
Ja, ja, ja.
För att han skulle liksom snacka Dennis språk typ.
Ja.
Ja, alltså i Sverige så går man fram och säger tja, hej, jag heter Fredrik, så sträcker man fram handen så här. Och vi känner bara på så att det kan bli lite, kanske lite töntigt. Så vi ska höra med Class.
Yeah, man. Why? You know, why? You gotta give us some advice here when it comes to greeting
Man. Mr. Rodman, right?
Man, you guys know what time it is. I gotta show you everything.
So if I'm Philip and you're Rodman, what will happen pretty much?
Man, you come up and say.
I say hello.
What's up, dog?
What's
How
up?
You living, dog?
Yeah.
Somebody
Are you living?
Like that.
Yeah. Is dog a good thing to say or is bro better?
Nah, you say,
Brother.
What's up, dog?
Dog.
Yo, what's up, dog? You know?
Okay. What about this stuff?
No, that played out years
ago. Oh, God.
Yeah. Men han var ju superskön och härlig och rolig. Och jag gjorde ju andra projekt med honom i skolan och så också. Jag tog i alla fall med honom. Och han fixade utrustningen och alltihopa. Och ja, men jag styrde väl ihop allt det andra. Och det var ju jävligt svårt att få alla de här kändisarna att vara med på de här olika inspelningarna. För vi behövde ju flera dagar till inspelning.
Det är alltid jobbigt med kändisar.
Och särskilt när man skulle göra liksom det här.
Ja, om det inte bara är en dag, att det är flera dagar i sträck.
Exakt, det var flera dagar i sträck. Liksom. Ja. Och sen då med den här otroligt jobbiga personen som är så jävla opolitisk. Som man vet också att kanske att han inte kommer vara med heller nästa dag.
Nej, eller inte ens vara med den dagen.
Nej, och så har vi gjort den här första inspelningen. Och kommer hem med det där materialet och bara, nej, okej, klass hade aldrig satt på ljuden.
Nej.
Så att det var ingen ljud.
Åh, fy fan.
Det var ingen ljud. Nej, du förstår det hur sjukt att det var. Så var det så här, ringa till Rodmans manager och bara, vi har ett litet tekniskt problem.
Men vad...
ett missöde. Och, ja... Men vad var... fortsätter jag ändå jobba med oss resten av den här säsongen.
Ja, det är klart, för ni hade inget annat val.
Nej. Men jag kan verkligen rekommendera The Last Dance.
Ja. Och High Chaparral med Dennis Rodman-intervju.
Ja, roliga tider.
Ja, High Chaparral. Jag jobbade ju också med High Chaparral.
Mm.
Det var Henrik som tog in mig, tror jag, för att han behövde hjälp. Ja, han behövde hjälp med en grej, och den kan man ju faktiskt berätta, som den är faktiskt sjukt rolig. Det var ju då att Filip och Fredrik, man skulle ringa in varenda, liksom de största docusoppa-kändisarna.
Mm.
I Sverige.
Mm.
Det här var deras idé. Mm. Den blev aldrig av. Men det här var det. Och sen skulle man be dem att komma till TV4 en viss tid. Och sen skulle de få så här. Sen skulle de få så här 200 kronor var eller någonting. Och sen skulle man ha bokat Finland-Sverige. Så skulle man säga till dem att det var kameror överallt. I hyttarna, i baren. Och, så att de kunde inte, men du kommer aldrig någonsin se en enda kamera. Nej. Men de finns överallt. De är dolda. Sen skulle de gå till Finland-Sverige, så skulle Filip och Fredrik stå liksom utanför när Finland-Sverige åkte iväg från Värtahamnen. Så skulle de vinka och säga så här: då blev vi av med 200 docusoppa-kändisar i Sverige i 24 timmar. Det var hela idén. Det fanns inte en enda kamera eller någonting.
Nej, de skulle agera liksom i 24 timmar och göra massa så här crazy grejer liksom.
Det var bara för att Sverige skulle slippa se färjan Håkan i 24 timmar liksom.
Gud,
ja, det var faktiskt en väldigt rolig idé. Men den blev aldrig av. Men det roliga var att alla som jag ringde till ställde ju upp, såklart. Och sen kom jag inte ihåg, det var ju väl TV4 som gick in och sa att de inte kunde göra det av någon anledning sen då.
Tråkigt.
Alltså det blev liksom, det var ju inte Filip och Fredrik. Alltså du förstår ju också hur jobbigt det var att rodda ihop det här för liksom två minuters TV. Det är två minuters TV. Men det är så pass roligt så att det liksom fick vara kvar tills TV4 då gick in och sa att nej, du, av någon anledning, jag kommer inte ihåg vad det var. Men
det där måste jag säga så här, det där är också så jävla typiskt Henrik, för att det är också därför jag, alltså vi blev ju tillsammans under den där perioden när jag gjorde High Chaparral med honom, men han var ju en sjukt jobbig chef för att han hade ju såna otroliga krav. Han klarade liksom inga så här mellanvägar, utan man skulle liksom göra
så är väl han med allting.
Ja, men och det är ju därför jag älskar honom såklart. Men det var ju också så jävla jobbigt att jobba för honom. För han hade liksom helt så geniala idéer. Men var ju så hård i att man liksom var tvungen att så här utföra just det där som du säger. Det var två minuters TV för den där sjuka grejen.
Det har vi väl sagt förut. Det som är kul med Henrik är ju att han sparkar ju ändå inte neråt. Han sparkar ju bara uppåt.
Ja.
Chefer har klarat av det och tyckte att det har varit roligt. Istället för att...
Ja, en del har blivit ganska sur.
Jo, men han har ändå fått jobbet.
Jo, absolut. Ja, men det har gått bra liksom.
Ja, det har gått bra. Det går bra nu.
Ja. Nej, men, vidare. Vi rekommenderar den. Jag måste rekommendera en bok också. Som är så bra, men också så jävla deppig och sorglig. Jag har då börjat läsa en bok som heter American Dirt. Som jag hittade via Oprah's Book Club.
Ja, vilken idé nu igen.
Som handlar om en kvinna som är tillsammans med en journalist. Och de bor i Mexiko. Och den här journalisten liksom hänger ut en kartell och en kartellledare.
Just det, men det är ju hon som har fått skit för att hon inte är hon, då folk tror att hon skriver typ om sig själv och så visar det sig att hon inte ens är mexikanska och då har det blivit,
ja, det
har, jo, det har blivit en grej för mig, Oprah. Det har okay. blivit ett problem.
Men just det, har jag liksom ingen. Men säg då så här, att om du inte känner till bakgrunden om den författaren något, så är det, du kommer inte bry dig om det för att historien är så jävla bra. Men den är ganska gastkramande. Jag ryser nu när jag tänker på det här. Alltså jag tycker det är så jobbigt att läsa den, men jag tycker det är så spännande. Den är så hemsk, den här historien, och den är så sjuk. Det handlar i alla fall då om den här kvinnan. De har en son och hon har en bokaffär i Acapulco, tror jag det är, och blir kompis med en av sina kunder, och de får liksom en så ganska nära relation, nästan så att hon blir kär i honom, fast hon då är gift, men hon gör liksom ingenting med honom. Och så visar det sig sen då att den här mannen som hon har blivit så bra kompis med i bokaffären, han har blivit kär i henne. Det är själva kartellledaren som hängs ut av hennes man i en artikel. Varav följderna blir ju så brutala så att det är värsta. Hon måste liksom, hela hennes, jag ska inte avslöja någonting. Men det händer såna brutala saker så att hon och hennes son måste då fly från Mexiko till USA. Den heter American Dirt och är, alltså den är så vrålspännande och så läskig.
Gud vad kul. Ja, vad bra. Det var länge sedan vi hade en bok med. Bra.
Ja, så det tipsar vi om idag. Ja. Ja, men nu ska jag ju då gå ut till gänget här utanför.
Ja, det ska jag också. Jag kände att det luktar pannkakor. Mm. Det är ju trevligt.
Ja, det är jättetrevligt. Mysigt. Men du, vi hörs igen senare och ni hör oss igen nästa vecka. Fram till dess hittar ni oss på Instagram som thisis40, thisis40.
Nej.
Nej.
Det gör ni inte.
Herregud, alltså, vad är detta? Hjälp mig, vad fan ska jag göra?
Den heter thisis40pod för 20:e gången. Ja. Och framförallt så hör ni väl oss inte så mycket där, men ni kanske kan, vi försöker lägga ut roliga saker där.
Ja.
Och sen så, jag vet inte det där med, folk har ju bett mig jobba med den här dickpic-bilden, men jag har försökt liksom göra det.
Nej,
men
du kan absolut inte lägga ut den, det har jag sagt till dig massa gånger.
Nej, det blir
låt oss lägga den där kuken bakom oss.
Ja, låt oss lägga kuken.
Kukar vi minst.
Första och sista, förhoppningsvis sista dickpicken.
Ja.
Ja, men tills ni har oss nästa gång så finns vi på Instagram på thisis40pod. Och jag heter Isabel Monfrini.
Ja, och jag heter Karin Bostin.
Ja, vi hörs snart.
Vi hörs igen nästa gång.
Puss, puss. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. Photograph you in this light, in case it is the last time that
was just like a movie. It was just like a song. When we like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we're young.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.